Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget, Mattias Andersson?
Det är mycket bra. Ja. Det är mycket bra. Ja. Jag är pepp idag alltså.
Ja, men vi har ju en rolig gäst.
Ja.
Ja, det ska bli spännande. Jag tror inte att jag har träffat den här personen.
Nej.
Ibland säger det, så när man träffar gästen så här, just det hade vi. Men jag tror inte det. Han är ju ganska nära ämnen som jag har fuskat lite grann i. Kan man säga, som artist och trollkarl och sådana saker.
Ja, jag tror bara det att du är ju... Ja, men du har ju varit en grym artist och du kan jonglera och sluka lite eld. Och så.
Ja,
men,
jo, absolut.
Men här ligger du liksom i lä. Liksom.
Alltså, skojar du?
Här är du liksom...
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Men hörru, du, är något spännande på gång i veckan? Kan du avslöja, kan du släppa några spännande nya
artistlanseringar? Nej, vad händer i veckan? Det händer ju jävligt mycket nu på den fronten. Men, nej, men jag vet inte, det är en vanlig vecka. Jag är ju väldigt mycket på landet.
Ja.
Som jag tjatar om
hela tiden. Men passar du på att göra en stadsgrej nu?
Ja, men,
i stan,
ja, men nu har jag en vecka i stan. Ja. Och då passar jag på. Jag ska bara gå och klippa mig, tänkte jag.
Va?
Ja.
Men?
Det är dags.
Nej, men
håret växer ju som ogräs på mig.
Ja, alltså. Det behöver du inte berätta. Det sitter mitt emot
hela tiden. Du vet ju att jag hade långt hår för inte så länge sedan.
Ja, nu är du tillbaks.
Och nu är jag inte tillbaks, men det är ganska långt.
Nej, men det är inget fel på hälsan.
Jag tänkte att jag måste prova något nytt nu.
Jaha.
Så vi får se.
Vad blir det då? Har du tänkt en rakat?
Nej, men min jag är hotad alltså av min dotter och min fru.
Aha.
För min son bor ju inte hemma. Men min dotter och min fru säger så här, du kommer inte in om du klipper en mullet.
En mullet?
En mullet.
Som alltså är, för jag som inte kommer ihåg vad det här är.
Det är en klassisk hockeyfrissa.
En hockeyfrilla?
Jag tyckte det skulle vara lite coolt. Jag hade hockeyfrissa på 80-talet.
Faff.
Och så tränade jag så här, varför inte göra en slå på en hockeyfricka? Jag är så trött på luggen i ögonen. Okay. Och sen så vill jag inte se så där så jävla strikt ut med sidbenen som jag har gjort i 25 år.
Mm.
Och så tänker jag så här, fan, en hockeyfrissa vore väl lite på sin plats?
Ja.
Du ser skeptisk ut, Charlie.
Jag ska inte döma människor. Jag tror att det är svårt att ha en hockeyfrilla om man inte liksom utstrålar att man har lite ironiskt. Jag kan tänka mig om man är med så här bäst i test och är lite galen och ska hoppa bakom soffan och upp istället för att bara gå som vanliga människor. Då kan man liksom rocka en hockeyfrilla som att det är lite, liksom lite snyggt. Du kan, när jag var på fest med dig kan det komma människor som har helt sjuka kläder. Men det funkar ju på dem, för de är en sån liksom typ som kan komma i ballettkjol och liksom fotbollsdojer och liksom en rosa tantblus och bara vara så här, kommer från jobbet idag. Men om du kommer undan med en hockey, ska du sitta i förhandlingar med liksom stora storcheferna om liksom miljoner till höger och vänster, och då ska du sitta där i en hockeyfrilla.
Ser som Miley Cyrus pappa, Bill Ray, vet du. Ja, varför är jag? Men ja. Det ska vi inte behöva sitta frissan, tänker jag. Vi har väl kommit längre än så i världen.
Ja, nej, så kan man, absolut.
Eller
det,
hur?
Det, absolut. Jag
och jag kommer ju vara hel och ren. Liksom.
Så det ska du också börja med.
jag tänkte på det här. Nej, men fan. Ja, men vi får se.
Men blir skägget kvar då?
Ja, men lite skägg måste jag ha kvar. Men jag ska ta ner skägget, tänker jag.
Ja, för känsliga skägg. Lyssnare varna vi nu. Går inte in i våra Insta och Facebook och grejer, för där kommer vi lägga upp en bild då.
Ja, vi får se. Vi har inte bestämt något än. Det är imorgon det ska ske. Så att,
ja, vi får se hur det går.
Ja. Men nu går vi raskt över till dagens gäst.
Det tycker jag.
Och den eminenta gästen är Mikael Halvarsson.
Tack så mycket.
Välkommen.
Tack, det var härligt att vara här.
Ja, vad härligt. Vi har ju setts med jämna mellanrum. Så ju. Vi känner ju varandra, fast vi känner inte varandra så väl. Men...
Nej, men vi har synts i olika sammanhang. Och jag tror du har sett mig uppträda i olika sammanhang.
Jajamän, det har jag.
Vi gjorde inte ni något tv-program ihop, fast inte ihop, eller hur var det, eller?
Jo, precis. Jag var med som deltagare i ett program som heter Helt Magiskt.
Det var länge sedan nu, men det var på SVT som vi var med i samma tv-program. Mm. Det var jag och två andra magiker, Joe Labero och Charlie Caper. Vi bjöd in olika kändisar och de fick lära sig att trolla då.
Ja, just hur har det gått från de två andra? Har de fortsatt någonting efteråt? Eller?
Ja, alltså vi är ute och gör föreställningar runt om i världen och syns faktiskt ibland då och då också. Man känner ju varandra.
Ja, du ser. Det är en liten bransch får man väl säga ändå, va?
Ja, det är det ju. För att, ofta har man ju lärt känna varandra sedan man var ganska unga också. Därför att man blir ju ofta intresserad av trolleri när man är ung. Och sen är man ett fåtal som kanske går steget vidare och att utveckla och bli artist och jobba mer professionellt.
Just det.
Hur börjar det för dig då? Hur kommer det sig att du blev så här, jag ska bli trollkarl?
Alltså det var inte en spikrak väg dit. Jag blev intresserad av trolleri sen jag var väldigt ung. Jag såg min morfar, han brukade trolla för mig. Han trollade fram klassiskt sådär ett 5 kronor bakom örat. Och jag tyckte det var så imponerande. Så visade han mig sen hur man gjorde och sådär. Men sen var det nog mycket intresset för teater, skådespeleri, shower. Och ganska tidigt så insåg jag, jag höll på med musik och sådär, men jag insåg ganska...
Gick inte du på Adolf Fredriks?
Jo, det var det jag gjorde. Så jag höll på med musik, jag sjöng i kör, jag spelade fiol. Jag höll på med massa olika...
Men du gick inte vidare till Kungsholmens musikgymnasium efteråt då? Eller?
Jo, jag gick faktiskt 1 år.
Det är i min skola.
Jaha, vad kul! Ja.
Men jag är 74, så att...
Okay. Men du kanske gick där då, för att jag är ju 76, så att...
Ja, när du gick första året gick jag 3:e året. Så.
Ja, kanske vi sågs utan att veta om.
Kanske det.
Men sen så bytte jag. Jag var lite osäker på vad jag ville göra sådär. Men det var faktiskt i den här gymnasieåldern som jag fick mitt första riktiga, ska vi säga, artistjobb. För det var faktiskt så att jag hade ju uppträtt i små sammanhang innan, men så gick jag på, jag väntade på en kompis och gick längs Kungsgatan och då låg den restaurangen, tror jag inte om den ligger kvar, som heter Golden Hits. Och det var ju Wallman som hade och de hade shower där inne. Jag tänkte då så här, en dag skulle jag våga gå in och fråga om jag fick jobb där.
Just det.
Eftersom jag hade ingen aning om att man inte brukade göra så, att man bara knatar in och frågar om man kan få ett jobb. Så där. Men jag tänkte så här, det var en kompis som inte dök upp, vi skulle fika. Så tänkte jag så här, nej, jag bara gör det, jag bara går in. Så jag gick in och så presenterade mig själv och så frågade jag, jag sa ju i stort sett så här, hej, jag är jättebra på att göra trolleri, hur får jag börja hos er? Och då träffade jag en man där som sa att du får göra auditions och inte bara knata in sådär. Nej. Men jag sa så här, men du, jag skulle väldigt gärna vilja få visa hur man gör, så att, kan inte jag få komma in fredag eller lördag? Så att, jag gjorde någon slags insälj lite, jag vet inte vad. Det var någon sån. Och han blev så överrumplad så han sa, men kom in på lördag då. Sen kom jag in där på lördagen. Jag hade glömt bort att jag skulle uppträda. Ja. Eller tänkte att jag aldrig skulle dyka upp. Mm. Men då var det en i servisen som välkomnade mig och sa så här, men det är jättebra, du ska komma in här. Här byter du om. Och så jag bytte om. Jag tänkte, vad himla lätt det här går. Okej, här har du ett skåp. Och här, har du träffat en övrig ensemble? Så här, men här får du träffa dem och så hälsa på dem. Jag tänkte, vad himla lätt det gick. Men sen så visade det sig att han hade blandat ihop mig med en annan kille som skulle få komma och extra jobba. Så helt plötsligt så står jag ihopblandad och trollar och serverar. Ja. Så kommer han chefen in och inser att oj, den här killen har halkat in på ett bananskal. Men det var faktiskt så jag fick mitt första artistjobb. För att de anställde mig där sen att uppträda på helger.
Fy fan, vad bra.
Så det var jätteskönt. Ja,
det var ett litet trick bara det.
Ja.
Det här har
men man ser ju hur det handlar om att vara driven, alltså, för att få någonting. Alltså, så. Det var ju drivet gjort av det. Att faktiskt, så här, nu går jag dit.
Jo, men jag är lite stolt faktiskt när jag tänker tillbaka. Jag vet inte om jag hade vågat göra det nu. Jag tror att det var för att jag var ung och inte och vågade kasta mig ut. Så.
Hade inte så mycket att förlora liksom.
Nej, det hade jag verkligen
inte. I mitt omgäng kallar vi det här för att göra en Jalen. För vi hade, när jag jobbade i tidningsbranschen, en sån tjej som kom och sökte jobb på en ganska prestigefylld tidning. Och de sa så här, tyvärr, vi har inget jobb för dig. Men skulle det uppstå något behov så kanske vi kan behålla din CV och höra av oss. Och där skulle de flesta ha slutat. Men hon tog det bokstavligt, så hon gick dit nästa dag. Sen gick hon bara runt på skrivborden och sa, behöver du hjälp med någonting? Behöver du hjälp med någonting?
Ja.
Och så sa, fan gör hon? Ja, men ni sa ju om det uppstår ett behov. Så och det verkar, han har behov och han har behov och han har behov. Och efter en vecka var det så här, ja, vi måste väl anställa dig då. Uppenbarligen har vi behov av dig här. Ja. Och sen så tog hon sig långt inom det. Blev en teaterchef sen och sådana grejer. Men ja, det, för mig är det så här, stenhårt liksom. Så ja, sitter ungdomar hemma och är som, nej det finns inga jobb för en sån som mig liksom. Man måste ju våga vara lite galen också.
Ja. Jo, men jag håller med. Det handlar mycket om att kasta sig ut. Och jag menar, om jag skulle titta tillbaka genom, ska man säga, karriären då, så är det, om jag tänker efter, de gånger som jag har vågat kasta mig ut och göra det här som man egentligen inte vågar, det är ofta då det har hänt någonting.
Ja.
Så att, jag tror att det är lite grann en nyckel.
Men det måste vara mer, för det är ju inte som att alla de som... Jag har ju smygtrollat lite, för jag jobbade som gatuartist när jag var tonåring.
Aha, okay.
Men det var ju mer som ett tilläggsnummer, för att jag var egentligen jonglör. Men sen kom jag ju till den där punkten, liksom, typ, inte Valmans, men typ motsvarande. Men sen var det så här, nej men nu måste jag nog göra något val här. Vad jag ska göra med mitt liv. Mm. Jag vet att jag kom in samma vecka, fick jag erbjudande att åka med cirkus ett år. Och jag kom in på Fastighetsmäklarhögskolan.
Mm.
Bodde fortfarande hemma hos mamma och pappa. Och så var det så här, möte kring middagsbordet med min pappa. Mm. Vad ska jag välja av det här? Mm. Och min pappa än idag ångrar att han pushade för Fastighetsmäklarhögskolan. Han har sett mig växa upp och varit så här, fast undrar vad det hade blivit då? Det hade blivit cirkus. Hade liksom, så att, men, och då blev det det. För då kom jag till och sa, nej men nu måste jag ändå välja här. Och så valde jag att bli fastighetsmäklare.
Det är rätt mycket tillsammans med Kungsholmen och cirkustankarna.
Men så för bara Wallmans kan väl inte räcka för det att du har sån här, nu är det, I made, nu är det här klart.
Nej, det
måste ju kommit andra saker när många har ju börjat på Wallmans och sen inte fortsatt liksom.
Jo, men det är självklart. Och det kunde jag ha slutat även för mig där. För precis på samma sätt som du berättat så fanns det hemifrån förväntningar från mina föräldrar att det här, men skaffa dig en riktig utbildning, tyckte de.
Mm.
För jag var ju intresserad av teater och TV och media och testade på olika saker i den branschen. Nej, de tyckte jag skulle bli lärare och jag började faktiskt en lärarutbildning. Så att jag stod också och lärde mig och försökte liksom hitta min bit, hur jag skulle ta mig vidare. Faktiskt var det lite grann som en tillfällighet. Det var så att jag höll på där och pluggade till lärare och höll på med trolleriet vid sidan om. Och det var i samband med det som jag fick ett mejl från Cirque du Soleil. Jaha. Jag vet inte om ni känner till
Cirque du Soleil. Berätta för er, för lyssnarna som inte vet, berätta snabbt, vad är Cirque du Soleil?
Snabbt skulle man kunna säga att det är världens största produktionsbolag av föreställningar och ny cirkus. Det är enorma föreställningar som blandar cirkuskonster, specialskriven musik, akrobatik.
Fantastiska kostymer. Och...
Kostym, skådespeleri. Mm. Det är liksom ett allkonstverk.
Det är det fetaste cirkusgig man kan tänka sig.
Ja, men åker man till Vegas, då får man se ganska stora skyltar på Cirque du Soleil. Om man ser
Cirque du Soleil har väl ungefär 7 föreställningar i Vegas och så har man 7 som också turnerar runt om i världen.
Ja.
Och det har du varit runt och gjort.
Ja, det har jag varit.
De hörde, varför hör de av sig?
Nej,
de
alltså jag hade ju, ska man säga så här, det var också en sån där bananskal. Det här var ju början av, YouTube hade precis varit nytt. Jag var osäker på om man skulle lägga ut saker och ting på YouTube. Jag hade skrivit en föreställning där jag hade gjort trolleri, men jag hade också experimenterat med vad man kan kalla för ficktjuveri. Det är en form av trolleri där man tar hjälp av misdirection, alltså att avleda uppmärksamheten på en person så mycket så att den kan bli av med saker som klockor och slipsar och plånböcker och sådär.
Just det.
Och jag hade experimenterat med det här för jag var så nyfiken. Jag ville hitta någonting nytt inom trolleriet som inte så många andra gjorde. Och så hade jag lagt ut glimtar av det här från den här föreställningen på YouTube. Och den här klippet hade Cirque du Soleils castingavdelning hittat.
Mm-hmm.
Och hade, utan att jag ens hade en susning om det, börjat bygga upp ett helt koncept, en hel föreställning runt den här karaktären som de hade tänkt sig. En ficktjuvande clown som rör sig runt i en magisk värld och sådär. Och sen helt plötsligt så mejlar de mig och säger, vi vill nog komma i kontakt med dig för vi har skrivit en föreställning om dig. Och det var svårt att ta in, men det var början på en jätteresa givetvis.
Mm.
Och för sen är ju du konferencier, du gör ju mycket inom showbizen, men ficktjuveri är din grej kan man säga, det är ditt signum.
Det har blivit mitt signum, för det blev min stora hit kan man säga. Mm. Alltså från, om vi säger det här mejlet jag berättade om, så åkte jag till Montreal i Kanada och var med om urpremiären av den här jätteföreställningen. $25 miljoner var budgeten för den här föreställningen.
Jag tror du säger gaget.
Ja, det hade varit ännu bättre om allt hade gått till mig. Men det gjorde det inte. Men själva produktionen låg i den storleksklassen. Och det var en jättepremiär i Montreal. Och eftersom jag utvecklade ju då ett nummer där jag höll på med trolleri men också med ficktjuveri som var centralt i den här föreställningen, så fick den enormt genomslag. Och det har ju då blivit mitt signum, därför att folk runt hela världen fortfarande kontaktar mig och frågar, kan inte du komma hit och göra det här numret?
Men det jag funderar på då, för jag förstår ju grejen, jag har varit så fascinerad av det där ända sedan, jag minns ju när jag var, du vet, det kan ha varit i så här, nygammalt, jag är så gammal så att jag är liksom
nu, jag brukar få gå upp kepsen, men nygammalt.
Ja, men jag tar på mig det. Alltså, ja, men alltså, jag kommer ihåg när jag var liten, jag kanske var 6, 7, 8, 10. Och sen så var det någon ficktjuv på tv då som visade på någon show.
Mm, det måste du veta vad man hette, det fanns liksom bara en där.
Det måste ju ha funnits någon innan dig. Så.
Ja, alltså slutet det, på 70-talet, på 80-talet.
Jag tror, nu bara går jag, för att det var den som jag, den som första gången jag såg en ficktjuv, han hette Bora. Och uppträdde när jag såg honom första gången på Circus Scott. Jag var 7-8 år.
Just det.
Ja, fantastiskt.
Det kan ha varit Bora. Men så har man ju varit så imponerad av det där. Mm. Men av någon annan. Jag vet inte vad det är som... Det är just den här avledningsmanövern som jag tycker är så fascinerande. För att det är ju lite samma, det är ju ligger nära vanligt trolleri, men det är ju ändå inte det. För att det här är ju lite mer på riktigt, vill jag ju påstå. Att du kan plocka en klocka på någon eller en slips utan att man märker. Det är ju, alltså det är ju någonting. Och då undrar jag, det jag vill komma till är att om man nu ska göra det här på en världsnivå, det måste ju ligga en jävla massa träning. Alltså, du måste ju ha, eller hur?
Jo, men det är klart. Därför att, och det är ju fortfarande ett nummer som inte går att repetera fullt ut. Det är det som skiljer det från mer klassiskt trolleri. Mest klassiskt trolleri kan man ju stå och träna framför en spegel och öva in i perfektion.
För det är dina kort och det är dina kaps och det är dina bols och det är dina pinnar.
Ja.
Men nu är det min klocka eller hans klocka eller liksom plånbok kan se jävla olika ut och olika kavajer och byxor.
Ja. Exakt.
Det är helt olika.
Och personerna man tar med in i numren kan agera helt olika mot hur man vill.
Ja.
Egentligen är det lite grann som man tänker sig musik som vi pratade om förut. Alltså om man tänker sig jazz lite grann. Man har ett tema, man har en grund, men sen måste man kasta sig ut och då får man bara lira i nuet. Man
kräver ett jävla självförtroende, tänker jag, jämfört med att jag har koll på mina grejer och så går jag in och gör min ballett mer eller mindre, va?
Ja, det är jätteläskigt faktiskt. Eller nu för tiden så är jag ju faktiskt rätt van vid det, men att våga kasta sig ut, det var en utmaning.
Men det måste väl också hända då, ifall någon märker att du håller på att ta slipsen, så måste du kunna parera det och istället switcha om och ta plånboken. Eller, för ibland, eller hur va? Alla trick kan ju inte gå alla gånger, men då kan du parera det också genom att du tar någonting annat.
Ja, man som artist på scenen, när man tar upp en åskådare, man äger ju situationen på det sättet att man kan styra berättelsen, precis som du, som du säger. Man kan, om någon märker, du ser att jag försöker ta slipsen, det finns ingen chans att jag kan lura dig. Under tiden då kan jag ju, precis som du säger, titta, kan jag sno klockan, kan jag sno plånboken istället.
Mm.
Så det är en slags jonglering.
Men hur övar man på det där då? Alltså, har du försökskaniner eller har du dockor som du snabbt träna på olika klocksockar?
Kanske inte får berätta det. Svensk magisk cirkel kommer att...
Ja, men typ då. Du får berätta vad du...
Det finns inga hemligheter egentligen bakom det, utan det
måste ju vara hård träning.
Ja, det är hård träning, och egentligen är det så här att när jag började experimentera med det här, då testade jag med skyltdocka och jag testade på mina vänner som till slut inte orkade med mig längre när jag försökte sno deras grejer. Men kom ganska snabbt fram till att man måste öva i en riktig situation. Så det jag gjorde var faktiskt att jag blandade in ficktjuverinumren i mina traditionella trolleriföreställningar. Och sen så smög jag in det här och så testade jag.
Det kan vara besvärligt att gå ut på stan och öva, med risken att
man vill inte råka bli haffad i fel.
Men du måste ju se saker som inte vi ser i tunnelbanan.
Ja.
Du måste ju tänka att se så här, den där tar jag lätt.
Ja, du har redan tittat vilken klocksort du har.
Och vilket spänne.
Ja, jag ser vilket spänne. Jag ser att det är ett skinnarmband och sådär. Så att,
den där är snart borta om det skulle vara så.
Ja, nu sitter du på behörigt avstånd här. Men det är faktiskt en yrkesskada det här att jag går och tittar. Ja. Mm. Det är samma sak som jag går och tittar på slipsar också. Nu har ingen av er slips på er. Men
shit, vad tog slips av mig?
Det hade varit snyggt, eller
hur? Ja, jävligt snyggt.
Ja, vi hade kunnat. Ja.
Och vi måste säga till tittaren, vi sitter faktiskt med 2,5 meters avstånd. Ja. Då krävs det någon annan sorts magi.
Fan, jag skulle bjudit på den. Bara låtsats. Ja. Ja. Ja.
Ja. Nej, men du vet, slipsar kan man ju knyta på olika sätt. Ja. Och då kan man med lite tränat öga se, vilken typ av knut det är.
Mm. Och, Windsor eller?
Ja, men exakt. Mm. Är det Windsor? Är det från höger vänster knutet? Mm. Och sådär.
Så det ser du. Du vet det. När du börjar plocka så vet du.
Ja, och det gör jag även när jag åker tunnelbana. Och det är både frivilligt och ofrivilligt så sitter jag där och tänker och så säger okej, Windsor, höger. När det kommer en person. Sen känner jag lite yrkesskadad på det här sättet.
Men är de skickliga då? Jag tänker, det är de eller är vi klantiga? För jag tänkte vi skulle liksom, nu är det ju sommar och sol. Mm. Vi börjar
Kort tight kjol. Nej, det var det Markoolio istället.
Nej, men vi är ju ute mycket mer nu. Mm. Man är ute och rör sig. Och
det är glasköerna där och det är liksom folk och turister man utreser.
Hur ska man, har du blivit utsatt någon?
Det har jag faktiskt blivit.
När
jag blev lurad av ett gäng i Rom. Jag var där med min fru på semester. Och då var det en kille som kom fram och väldigt sådär talför började förklara för mig att jag ska visa hur man knyter ett sådant här lyckoarmband. Och jag hann inte med innan han hade börjat knyta en tråd runt min handled. Mm. Jag tänkte såhär, jag vill inte ha det här, men jag tänkte jag ändå... Mm.
Men man är ju artig, man åker dit på, ja, att man inte är otrevlig liksom.
Precis, och under tiden medan han knötade så kände jag att det här känns inte bra. Samtidigt så märkte jag hur två andra personer, en gled upp närmare sig min väska och en annan person började närma sig mina fickor. Mm. Och jag känner hur en hand går ner i min ytterficka. Och då märkte jag vad som höll på att ske. Mm. Och han liksom...
Det hade ju säkert inte jag gjort, menar jag. Alltså så. Det måste ju ändå...
Ja, jag ska inte svära på att jag aldrig kan bli lurad för att... Fickkjuveri bygger ju på liksom mänsklig psykologi. Ja. Men visst, jag blev lite extra... Pass.
Vad gjorde du då?
Nej, jag började skrika och gorma och han fick klippa av det där bandet och de blev rädda och stack iväg. Ja. Men så som tur var så blev jag inte av med någonting.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är börs och det är fonder och det är alla... Det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Mm. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här... Ja. Här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får ju bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir
ja,
lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast. För vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Men vad är det vanligaste... Till att börja med, förlåt, jag ska börja med första frågan. Är det en samma grej? Alltså det du sysslar med, som ju får anses vara en konstform och ganska liksom burdusa försök på stan och roffa åt sig folk på. Jag tänker att det är inte alla de som har lagt liksom 6 år på att öva på att öppna klockarmband bara för att man känner att här behöver jag casha in lite pengar på stan. Liksom.
Nej, vissa går fram med en kniv och säger hit på klockan.
Ja, eller bara skär ur botten på väskan med ett rakblad. Alltså, det behövs ju inte någon...
Nej, egentligen är det ju väldigt olika saker på det sättet att det är ju ingen professionell ficktjuv som övar på att sno en slips till exempel. Det är inte det som man är ute efter, utan man är ute efter mobiltelefoner eller pengar, värdeföremål på ett annat sätt och mycket mer bryskt än det här finliret. Men man kan säga så här, det som förenar det är att även professionella kriminella ficktjuvar, det är att man använder sig av det här med avledningsmanövrar, alltså misdirection. Ofta är det så att när man stöter på riktiga ficktjuvar, det är att då jobbar de inte ensamma, utan de jobbar i team om tre. Så då har man en som distraherar, en som utför själva stölden och ofta också en tredje person som sen försvinner med det stulna föremålet. Och på det sättet så skapas en situation där du, om du märker att du är bestulen och ger det på den personen som du känner nuddade dig, ja, då är ditt föremål redan borta.
Men den här klassiken man ser på film då, någon stöter till och sen så tog de plånboken.
Ja.
Man går in i varandra.
Ja, men man ska vara
så försiktig. Om man har blivit tillknuffad, då kan man liksom ändå se sig.
Ja, men det är lite som så dags det. För det du säger att om man känner
borta.
Plånboken, då spelar
men hur ska vi göra då?
Hur gör man? Skyddar man sig?
Ja, nej, men det ska man ju vara observant på när det händer såna här saker. För precis som, jag menar, det är inte säkert att det är för sent om du blir tillknuffad eller om någon spiller någonting på dig, till exempel ett vanligt trick som fick ju varandra så glass eller senap från en korv och sånt där. Och börja försöka hjälpa dig, ursäkta, och så ska de börja torka av. Då kan man vara lite extra varsam om någon gör någonting sånt mot dig.
Ja, just det.
Men sen kan man ju tänka på att också ha värdeföremål inte i ytterfickor till exempel, utan jag brukar säga att, och det kan jag också berätta vägen erfarenhet, den svåraste fickorna att stjäla ifrån, det är faktiskt framfickor.
Ja.
Framförallt om man har jeans eller liknande, att man har mobil och plånbok i framfickorna.
Jag är verkligen inte en del av det, alltså att jag kan mycket om det här, men det lilla jag kan om trolleri har ju ändå hjälpt mig att förstå. Är jag på sådana ställen som en ganska busy lördag Skansen-terrariet, liksom, då lägger jag ju mobilen i framfickan istället för i bakfickan. Ja. Det går mer automatiskt nu. För här är det tajt och det är trångt. Och det är liksom så här. Så det är väl ett så här bra husknep på. Ja,
och vill man göra det ännu svårare så kan man faktiskt vrida mobilen så att den ligger på bredden istället på längden. Då är det ännu svårare.
Ja.
Det är en sån här trick som man kan ta till.
Man möter någon tjej som undrar om man går runt och har några andra typer av problem.
Exakt! Ja, jo, men det finns bara en egen.
Man kanske inte behöver en iPad. Men hur gör man med handväskor och sådana saker då? För det måste väl vara nästan ännu liksom mer lovligt byte eller liksom.
Jag tänker på folk som går omkring med ryggar.
Ja.
De borde ju vara väldigt lätta att plocka ur.
Liksom. Ja, absolut. Det är absolut sämsta att ha värdesaker i. Nej, du ska ju givetvis ha ryggsäcken på magen. Alternativt att du vänder en handväska med, ska vi säga, öppningsflärpen inåt.
Ja, just det.
Så att du har en...
Men är det några väskor, finns det någonting som skulle vara charvigt för dig? Alltså, ibland är det så här dubbla remmar till exempel, eller ska man tänka liksom, om man nu, för det kan ju vara så här, så här om folk köper en väska eller klocka eller någonting, så köper man inte ut efter att man ska utgå från att de ska stjäla den av en.
Nej, det brukar inte vara det man...
Men man kan ju ha en resväska. Alltså man kan ju ha en där man ska ut och resa, där man, även om man inte vill gå runt med en magväska så här och se ut som turist, så kanske man ändå kan ha en väska som är lite extra safe när man åker tåg eller när man... Eller hur kan man tänka där? Med mycket spännen, tänker jag då, eller?
Ja, nej, men de är inte så vackra, men de här påsarna som man har hängandes runt halsen är
som man lägger in för t-shirten liksom.
Ja, men de är faktiskt tillgångsstrång om man verkligen vill vara säker.
Ja, just det, med dragkedja liksom.
Ja, så att man har innanför kläderna. Ja. Annars är det återigen se till att ha pass eller andra värdesaker och ting i framfickorna, skulle jag säga.
Då ett har annat man... trick när man är på stranden, det är att man tar pengarna och lägger dem i skon och så skjuter man dem fram lite i tån, för ja, där hittar det... ingen tjuv dem någonsin.
Eller hur?
Det är... hur många människor har man inte sett på stranden som alltså, nu ska jag bada, du lägger den i skon och så skjuter jag fram den lite. Ingen kommer kunna
nej,
hitta den.
Ingen
nej, det är så här, lever kvar som en klisché-grej. Jag faktiskt, passet tycker jag är klurigt, därför att lite beroende på vad jag får för ort, för jag reser ganska mycket, så är det så här, var är passet säkrast? Är det på hotellrummet eller är det i fickan? För det kan vara så här, men man är kanske i Paris eller Prag eller så här. Det känns också så här, hotellrummet, det går ju, det kommer in städer och annat och det blir liksom så här, kan vara lite. Så hur gör du? Lämnar du grejerna på rummet eller tar du med dem i fickan?
Jag tar faktiskt med mig, precis som jag hörde att du gjorde. Ja. Nej, och det är samma sak, på hotellrummet brukar man ha en sån här liten kassaskåp ibland. Ja. Där är det väl tänkt att man ska ha sådana saker.
Det måste vara som en buffé till mig.
Jag vågar aldrig.
Du tänker att det inte finns en mastercard för att öppna den där när, om du har checkat ut eller?
Jo, men jag tänker att jag har lagt dem där så har jag.
Ja, jag är mest rädd att jag ska glömma koden och sen få panik sen på slutet.
Just det. Ja, jag fattar. Ja. Men så det är liksom, vad har den så här? Får jag shortlisten? Do's and don'ts i liksom, på beachen i sommar om man vill behålla grejerna. Då säger du så här, ha en sån här ful liksom runt halsen.
Ja, ful runt halsen kan man väl ha innanför då så att den inte syns. Men sen så tycker jag att man har saker och ting i väskor som man har nära in på kroppen. Eller att man har i fickorna. Och man hjälps åt att hålla röda på varandra saker.
Ja, och inga ryggsäckar då? I alla fall inget värdefullt i ryggsäcken.
Nej, och ha ryggsäcken på magen ifall man
just det.
Har en ryggsäck.
Ja, jättebra. Har du några andra så här yrkesskador som du liksom känner att du dras med? Tack vare ett liv som magiker och ficktjuv och liksom så här.
Ja.
Funktionell blir man. Jag vet, Andrea till exempel har ju slutat gå på magishower med mig. Därför att hon blir så irriterad på att jag fnyser. Ja. Det så här, att jag kan fnysa uppskattande så här. Andrea, va? Ja. Nej, det var snyggt. Vadå snyggt? Tricket har inte börjat än. Tro mig, det har börjat. Det är redan klart. Men jag bara tyckte väl elegant. Ja. Så att man blir så där, man blir ju skitnödig. Jag tänker att du måste vara så här, du kan genomskåda. Det måste vara väldigt sällan du ser ett trick och tänker så här, jag fattar inte hur det gick till.
Nej, men det tycker jag ibland är tråkigt. För det är ju det som är det som gjorde att jag började med trolleri en gång.
Fascinationen över
det. Ja, så att jag älskar när man går på föreställningar och inte förstår.
Men hur ofta kan du bli lurad? Liksom?
Jo, men jag blir ju, det händer då faktiskt. Sådär, att jag brukar försöka att behålla den här liksom, modet där. Liksom,
för att åka med lite liksom, och inte bara är kritisk? Eller?
Ja, därför att det är lätt som yrkesskadad annars att bara, när jag går in på en föreställning, tänka, aha, så har de hängt ljuset så här, ha ljussättningen, ha han går fram, där står mixtativ. Alltså att man analyserar allting. Mm. Och då tappas en del av magin. För det är ju det som är en magiföreställning, att publiken faktiskt går med på. När folk ser trolleri och magi, man vet ju att man ska bli lurad.
Ja.
Så det är,
men det är ju också en liten tävling att man känner, jag ska fan inte bli, nu ska jag kolla på den där bollen. Nu jädrar ska jag titta. Liksom.
Ja, men då är det inte ofta då man blir lurad.
Jo, också. Eller hur? Då ser man inget annat.
Nej, precis.
Mm. Ja. Jag är så fascinerad. Jag tycker det är så jävla spännande. Och jag älskar all, jag tittar mycket på YouTube och sådär. Alltså, jag älskar det. När man, och det kan ibland när någon skriver så här på ett kort.
Ja.
Och sen så är det visar sig sen en nedstucket i ett äpple eller något där, som någon. Mm. Och då kan man ju bli tokig, men jag vill ju det. Och då är det så här, om någon skulle säga så här, vill du veta eller vill du inte, så är det ju inte alltid man vill. Det är mycket skönare att få gå därifrån och inte veta.
Nej.
Så att man verkligen känner.
Det tror man ju
men,
inte.
Men ibland så känner man ju, nej, nu måste jag fan få veta.
Men för min lilla erfarenhet, det är ju att när jag trollade lite då, som jag gjorde, då hade ju de väldigt, alla som kom fram och var fascinerade, hade ju helt fantastiska förklaringar på hur det hade gått till.
Mm.
Jag tror jag förstod hur du gjorde och säger wow, berätta. Och deras idéer om hur det hade gått till skulle krävas en enorm budget, en kompetens, 4 medarbetare. Alltså så här, själva verket var det ganska enkelt. Liksom. Jag sträckte fram ett annat än det han tog emot. Liksom det var där det hände. Men, och då insåg jag att då var det så himla tydligt för mig. Du vill på riktigt inte veta, för jag har, tror jag, aldrig avslöjat ett trick för någon när någon har sagt så här, wow, vilken grej. Utan svaret är alltid, jaha. Oh,
men håller du, för du har inte hållit på att trolla för mig någonting?
Nej, jag är så bra. Jag brukar trolla för kidsen, syskonbarnen slår jag ett glas genom bordet eller sådana där, liksom, bara enkla, men alltså vardagstrikt. Men annars har jag gjort mig av med alla mina så här magi, attiraljer och grejer. Så. Jag lovade Andrea när jag friade att om hon tackade jag så skulle jag förklara det kinesiska ringtrycket. För det hade hon inte fått veta på 2 år och var helt vansinnig. Hade ringarna hemma och lyckades ändå inte plocka isär dem och sätta ihop dem.
Nej, okej.
Okay. Ja, det var en liten gåva. Ja. Men annars har jag liksom, nej, det är inte min grej. Men hur är det för dig? Känner du igen det här att liksom folk har helt fantastiska idéer om hur allting går till?
Jo, men jag känner igen att folk kan ibland återberätta och sen låter det mycket bättre det man har gjort. Framförallt när någon berättar om vad när de har sett mig uppträda och så säger de så här, ja, han tog upp en person på scen och så händer det här och det här och det här. Och det är de mest makalösa beskrivningarna som är svåra att leva upp till sen eftersom
är det inte lite jobbigt att vara med i en podd eller sitta på en middag? Folk går ju igång. Får du inte hela tiden förklara dig som nu? Vi skulle ju prata så här, fick tjuveri och så här. Ja. Liksom. Men man bara vill veta. Höra.
Men det är klart att man kan tröttna på samma frågor som ibland dyker upp. Så här, som...
Säger du inte då ibland så här när de frågar, vad jobbar du med? Jag är lärare. För du bara orkar inte köra hela trollerisvängen ett varv till.
Jo, min fru tycker det framförallt är väldigt jobbigt. Ja. För att hon bara så här, när hon varje gång hon säger, jaha, så din man är trollkarl. Och hon säger, åh nej, nu börjar det. Ja,
hon sitter och lyssnar på det. Jag går på en timme.
Ja, hon bara, åh.
Men barnen då?
Ja, men de är också lite, de är så vana. De har varit med och hängt bakom föreställningar och sådär. Ja,
de har sett hur stora trick har gjorts.
Ja, precis. Så de är liksom uppvuxna med det här sen. Ja.
Men vad är de vanligaste frågorna då? När den där timmen så där du avslöjat du är magiker och folk liksom, vad är de vanligaste frågorna som är som så här, det här får jag alltid frågan om?
Ja, men alltså det är så här att när jag gör mina ficktjuveriföreställningar då är det alltid så efteråt och kommer folk fram och säger, åh, här gäller det att hålla hårt i klockan.
Ja, precis.
Oj, oj, bäst, pass på, nu kommer han. Mm. Och den har man väl hört ungefär 400 000 miljoner gånger.
Där har du bättre än vad vi har det. När vi jobbar med Lyxfällan och att komma fram halvfulla med shoppa på stan och säga dig hoppas man att man aldrig ska behöva träffa.
Uff.
Det är en hej och välkommen som heter duga.
Så den
får du liksom.
Den får jag hela tiden. Ja. Ja. Så får man skratta med sig. Ja, det gäller att hålla på klockan. Mm. Ja. Men samtidigt så har jag ju gett mig in på det här så att jag får ju liksom... Men
det är inte vad är för planer framåt här? Du är ju liksom, det finns ju ingen... Jag tänker att så här, man kan ju bara bli bättre och bättre nästan med mer och mer erfarenheter.
Ja, eller så får man ju börja med att trolla bort djur. Eller liksom,
just nu är det inte så populärt med att trolla med djur faktiskt. Det har blivit reglerat.
Djur kommer vi inte använda överhuvudtaget längre knappt.
Framförallt cirkus har ju blivit mer vanligt att man plockar bort djuren helt av djurrättsskäl.
Men sådana här fåglar då, grejer, hur har
de räknas väl som djur, va?
Jo, jag vet.
Jag har
vita duvor. Har du hållit på med sådana duvor?
Jag gjorde det under en kort period när jag var ung. Och,
för de ser väl gud, de ser ju inte ut som de lider någon större nöd.
Nej, de gör inte det. Men de är väldigt vackra sådär. Sen är de jättejobbiga att ha, kan jag säga. Ja. De låter väldigt mycket. Man vaknar mitt i natten liksom, att de liksom jag orkar inte mer. Nej, jag stod inte ut. Och framförallt eftersom jag hade 2 stycken, en han och en hona. Och de skulle liksom han skulle uppvakta den här honan, den här hanen hela.
Men gick du att lära dem? Varför har man sådana och inte kråkor då? Oh, alltså förutom att de är vackra. Är de på något sätt liksom lätt att lära?
Det är faktiskt ganska roligt, för sanningen är att dels är de ju vackra, men sen är det att det är inte det att de är så smarta, utan det är faktiskt tvärtom. De är så pass osmarta så att de går med på att trolla med faktiskt.
Ja. Man kan få dem att vara stilla.
Ja, de är inte så att blir det mörkt, om man säger så, så tror de att då ligger de still. Utan att avslöja för mycket.
Ja, just det.
Plus då är väl också att de är ganska fluffiga. Så att de ser större ut än vad de egentligen är. Om man liksom
de kan gå från liten till stor. Och också...
Man kan dra fram dem i ärmen nästan.
Typ. Ja, örat.
Eller olika ställen.
Nej, men vad är du på gång då? Är du med
vad händer nu?
Just nu så ska jag ut i Europa. Jag ska om en vecka ska jag ner till Italien och till Neapel och vara med i en föreställning som är också en kombinerad varieté- och cirkusföreställning. Sen i höst så ska jag vara med i en stor magishow faktiskt i Tyskland, i Stuttgart. Som det är magiker från hela världen. En ensemble där man har plockat ut några av dem som är bäst inom olika genrer. Där jag kommer vara konferencier och spinner i nätet och med humor och ficktjuveri hålla ihop det.
Här blir man ju sugen på att smyga ner.
Ja, ska vi inte åka ner då?
Jo,
ni är varmt välkomna.
Kan du ordna biljetter?
Det kan jag absolut.
Eller åtminstone ordna så att vi kan få bra biljetter.
Det finns väl tåg till? Man kan väl åka hela vägen tåg nu? Det är inte så, eller?
Till Stuttgart.
Ja. Till Berlin vet jag i alla fall att man kan åka nattåg. Stuttgart vet jag inte om man kan åka hela vägen.
Nej, vi får lista ut det.
Ja, när börjar den här grejen då? För då kanske vi skulle komma.
Den ska börja, nu ska jag tänka här, den ska börja i september. Precis, repetitionen slutar.
Ja, perfekt. Men är inte Sverige ändå som vi kan tipsa? För då ska man, lyssnarna vill kolla så får man åka till Stuttgart.
Ja, ja, som det ser ut nu. Det har ju varit lite, jag ska inte säga, just nu är det ingenting som jag kan avslöja som händer i Sverige. Det har varit lite lugnt nu under pandemin, åren. Och för min del så har det vaknat desto mer ute i Europa.
Men är det så att magi inte är så stort i Sverige? Är vi lite... Jo. Eller?
Ja, men jag tror
vi hör ju mycket när man pratar med magkänslan. Det är så här, det är Italien och det är Tyskland och det är Kanada. Alltså det är inte så många som åker till Säffle liksom.
Alltså det är ju... Det vore kul om fler från Säffle ville ha mer magi. Men det är ju så, vi har inte kanske den samma, ska vi säga, varieté och showtradition i Sverige som i många andra europeiska länder och i Nordamerika heller. Mm. Men det vore kul. Jag tycker det känns som att vi går mer åt det hållet i Sverige. Ja. Men det finns fler cirkusar som är ute och turnerar i Sverige. Det har satts upp av många olika magiska föreställningar runt om i Sverige. Så att jag känner att vi är på väg åt det hållet.
Och i min värld så tycker jag att det känns klokt med djuren, att man tar bort djuren. Och då finns det utrymme för mycket mer saker i cirkus. Ja, så då är väl allra högst rimligt att det blir mer magi till folket.
Men jag tycker mer show överhuvudtaget börjar bli mer upplevelsebaserat. Man tänker liksom, man går istället för att bara göra en konsert så gör man en så här Mamma Mia-upplevelse eller man har krogshower. Alltså så här, artisten pratar och berättar sin livshistoria. Jag tror att vi kommer se mer liksom kors över olika... En liksom bra artist som sjunger tillsammans med en bra magiker tillsammans med liksom någon dansare. Ja. Liksom kombinationen.
Men jag tror att också det är det som kommer vara framtiden. För det är kul när magi och cirkus och musik och dans får mötas, att det blir någonting mer, för att många av de här konstformerna, det händer någonting när de gifter sig med varandra. Mm. Och skulle jag få drömma och så skulle jag just vilja sätta upp den typen av föreställning i Sverige.
Just det.
Där man blandar konstformerna.
Just det.
Därför att då...
Carl-Einar Häckner har väl varit och tassat på det en hel del.
Ja, det har han gjort. Och han är en jättebra ambassadör för varieté och... Mm. Mm. Han har ju gjort fantastiska varietéer ner på Liseberg väldigt mycket.
Just det. Det kan jag faktiskt rekommendera om ni inte har tagit och bokat biljetter till att gå på cirkus, om ni som har kids. Mm. Så jag har på min lista över en av de 10 vackraste ögonblicken i mitt liv var när jag fick gå och titta på min son Primus när han tittade på cirkus.
Ah,
alltså det var verkligen som att få bli barn på nytt. Cirkusen den som vi såg nere utanför Ystad var ärligt talat ganska dålig. Mm. Det var inte så svårt att genomskåda hur han kom in ur den där lådan, magiken, och det var inte heller speciellt gulliga hundar, spelade ingen roll. Hans fascinationen i ögonen av en sån här riktigt klassisk cirkus, ja, du vet, jag lever på den än, att få liksom bara titta på honom när han tittade på en lindansare liksom. Det är fantastiskt.
Ja,
men du, mer sånt som folk
kan avslutningsvis då, har du något trick?
Ja, men jag tänkte, ska vi testa, jag hittade en grej som...
Du har ett trick?
Ja, fast jag har faktiskt lite, jag kan visa upp vad det här är för någonting om du...
Ja, ge till Mattias då.
Ge till Mattias då, kan se vad det är för någonting.
Ja, men det här är ju...
Alltså, får vi nästan beskriva vad det är?
Jo, men det här är toppen på en portmonnaie, en klassisk portmonnaie.
Sant, alltså,
portmonnaie. Det som saknas är liksom skinn, själva där man stoppar ner saker i. Men det är ju spänne liksom som man ska vrida på. Så
ja, men precis. Det är själva portmonnän men utan själva påsen.
Ja, det är portmonnän utan påse.
Ja, så jag tänkte kan man inte lägga någonting i.
Nej, men eller hur?
Men jag ska ta en bild på den då, så kan vi lägga ut det också.
Kan vi göra. För att om man tar den här portmonnän och öppnar upp den här, så tänker jag att vi kan göra så att...
Kolla noga nu.
Sitter du så nära här, Charlie. Så om du bara plockar upp vad du hittar i den här portmonnän, va? Får man leka lite grann så här och så håller du upp det som du hittar, eller märkte du vad det var?
Nej.
Nej, nu är det fantasi. Nu gäller det att inte svara nej här nu.
Ja, då är det en smutsig nästa.
Det kunde vara en smutsig, men det är det inte faktiskt, utan det är en kortlek, eller hur? Fast den är osynlig. Så då tänkte jag att du ska få första uppdraget här att tar den här kortleken och så blandar du den lite snyggt så här.
Jag är en sån blandare, jag vet
inte. Ja, verkligen snygg teknik.
Tycker du det?
Ja. För att vara osynliga kort så är det perfekt.
Fantastiskt. Så enhandskupering. Ja. Där har du den.
Väldigt snyggt. Nu tänkte jag om du bara sprider ut den här korten här nu så ser du att vi har hjärtespader ute och klöver blandat här. Så jag tänkte vi gör som fyra högar. Vi sätter ihop så att vi får alla hjärtekort på ett ställe, alla spader, rutor och klöver, eller hur?
Ja. Okej.
Så jag tänkte om du gör så att, nu ser vi hjärtespader, rutor, klöver. Om du lyfter upp två av de här högarna.
Då har vi hjärter och rutor då.
Perfekt. Och sen så tog du båda i samma hand, ser jag.
Ja, var det dumt?
Ja, du kan ta en i varje hand. Okej, så vilka är det du har?
Här har jag hjärter, här har jag rutor.
Okej, ge en till mig då.
Ja. Då får du rutor.
Ja, perfekt.
Då håller jag hjärterna.
Ja, du håller hjärterna. Ja. Om du tar de där hjärtekorten utan att visa upp dem för mig. Eller rättare sagt, gör så här.
Jag vänder dem.
Vänd dem så att inte jag ser. Det är väldigt, väldigt viktigt i och med att det är osynliga kort.
Ja.
Ja, det här är bra för radio.
Ja, det är bra.
Eller för podd.
Ni som lyssnar ser exakt lika kort. Mycket som vi ser. Ja.
Vi gör så här. Välj ut ett av korten och ge resten till mig.
Resten till dig, då behöll jag den.
Ja, perfekt. Du har valt ett hjärtekort, men du har inte visat vilket det är.
Nej.
Okej, visa det för Mattias. Ja, okej, för första gången. Ta nu det här kortet som du har fritt valt. Hjärter... vad det nu är. Och vik det två gånger och stoppa tillbaka. Så det blir som en liten vikt kort och så stoppa tillbaka portmonnän här.
Okay.
Perfekt. För första gången, vilket kort var det?
Det var hjärter 5.
Hjärter 5, och det är rätt, eller hur?
Ja, det är rätt, ja.
Ja. Ja, då undrar du varför jag vet att det är rätt.
Nej, det vet du inte.
Nej. Nej. Men det är så här, att om man tar den här lilla portmonnän som vi har haft hela tiden, och så knäpper man med fingret så här, och så tittar du vad du hittar inuti där om du helt plötsligt, för då ser du att helt plötsligt så har portmonnän fått ett kort. Nu ser du att det är inget osynligt kort.
Nej, nu vart det synligt, vet du.
Ja. Ja. Nu är det ett riktigt kort.
Ja.
Och det är precis som med det du har vikt ihop och lagt tillbaka, eller hur? Fast nu är det synligt. Och det vore ju häftigt att kunna vara vilket kort som helst, eller hur?
Ja, det har varit coolt redan nu. Men det kan ju inte vara hjärte 5.
Nej, det kan
ju
inte vara.
Nej.
Men om du vecklar upp det, kan vi kolla för sig.
Vill du filma? Var ögonblicket där? Tänk om det
är det.
Kan du förklara detta, Mattias, om du får chansen? Ska vi köra?
Ja.
Ah, det är...
Av 52 kort i en kortlek.
Ja, mina damer och herrar, jag sitter här med hjärte 5.
Ja.
Ah, fy fan, det är hårt.
Ja.
Ja, men vi gick
snabbt. Nej, men det är bara boka på. Vi åker till Stuttgart, för det?
Vi åker till Stuttgart. Ja.
Boka Stuttgart efter sommaren.
Och kära lyssnare, håll nu i. Fram, inga ryggsäckar bak. Ner med sakerna i framfickorna. Ja. Och glöm inte bort koden, eller förlita inte alls på de där kassaskåpen.
Nej, kanske inte. Och sen så skickar ni ett meddelande till charlotte@gmail.com så bokar vi ett helt eget tåg till Stuttgart.
Ja, det tycker jag. Och vill man läsa mer om Mikael så finns du på mikaelalvarsson.com, va?
Stämmer.
Ja. Och YouTube har jag förstått att man kan hitta.
Ja, där hittar man massa.
Ja, då blir man helt. Nu måste jag smälta det här.
Fantastiskt kul att du var här.
Tack så mycket.
Kul att vara här. Tack.